Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
Först och främst, Chaos, Neknu Emo.
Han boyfriend of dear, eller?
Bror! My guy har svart bälte i upprätthålla relationer. Vad är hemligheten?
Ja, eller men för först och främst, vi måste fråga om det är så här. Är det så här som Anis beskriver?
Alltså, jag är kär, definitivt. Sen så kan jag absolut tala med...
Jag är kär! Jag är nog... Jag kär! Mycket kär! Sverige, vi har samlats för att återigen bringa er Sveriges i särklass enda talkshow. Då är vi igång. Jag heter Anis Donomina och med mig gör att jag är precis som vanligt min persiska väninna Behrouze Badre.
Psh, eld.
Jag blev Spider-Man och persiska Spider-Man. Och som det inte var nog så har vi också Aquaman från Borås, mina damer och herrar, Hambos.
Tjenare.
Är du bra på simma eller?
Jag har varit simlärare faktiskt.
Va?
Ja.
Du har riktigt simlärar-aura. Jag vet inte om det är till din fördel eller nackdel. Men med det sagt så vill jag säga att precis som vanligt så är då är vi igång sponsrade utav Coca-Cola. Och du vet, vi båda gjorde den här kampanjen Best Coke Ever. Och i min grej så skrev jag en låt. Och refrängen går: "Det är the best Coke ever."
Den var
the best Coke ever. Och den har fastnat på mig så mycket. Och min producent Sebastian. Så nu vi håller på att skriva en låt med en melodi. För att den blev så jävla banger.
Tänk om alla går runt i samhället och bara best Coke
best
ever.
Best Coke ever. Så det tycker jag är väldigt kul. Den borde ni gå in och kolla på. Nu till helgen så ska du och jag Behrouze Badre, mitt tillsammans med Coca-Cola, bjuds på ett litet äventyr till Åre Sessions.
Otroligt.
Där Coca-Cola är huvudsponsor. Och där ska vi leva vårt bästa liv. Man kommer säkert se oss där. Kom, säg hej, ta en selfie, fråga hur mår ni, det är bra själv. Men du är ju inte jättemycket för vinterlandskap. Men vi ska inte åka skidor nu.
Nej.
Nu ska vi mingla.
Det är ingen slalom nu.
Nej, det är mingel SM.
Ja, men mingel är lite mer min vibe.
Ja. Åre Sessions är ju lite, det är liksom festivalhelg i Åre på något sätt. Det är väldigt mysigt och väldigt kul och väldigt bra vibe. Så vi ska dit och mingla och ni borde också komma dit om ni har vägarna förbi Åre. Men om ni inte har det så tycker jag att ni ska ladda ner Coca-Colas app. För i den appen så finns det fina priser såsom hoodies, t-shirt, merch, basketboll.
Den har jag också hemma.
Alltså jag har den som inredning hemma. Ni som såg min lägenhetstorvlogg, ni såg säkert att jag har den i mitten av min liksom platsbyggda bokhylla. Vilket är jävligt fett.
Man kan ju vinna så sköna tofflor också.
Det är mycket.
Jag älskar tofflor.
Ja,
alltså.
Riktig då
ner. Riktig persis. Ja, men det jag gillar det.
Shahata som det heter. Så gör det genom att ladda ner Coca-Cola-appen. Det kommer finnas länket i beskrivningen. Man kan tävla om de här fantastiska priserna fram till den sista maj. Och tack Coca-Cola för att ni sponsrar Sveriges enda talkshow. Då är vi igång.
Livets dryck.
Idag är ju faktiskt ingen vanlig dag. Som ni ser så har vi pyntat med ballonger och popcorn och Lyko-logotyper. Och det är för att mina damer och herrar, jag och Behrouze Badre har en ny sponsor som vi kommer jobba med framåt i vloggen. En varm applåd nästan för oss och våra nya kärlek med Lyko! Och vi kommer jobba med Lyko väldigt mycket framåt och göra väldigt mycket roliga grejer. Finns ju också, kan vi säga lite redan nu, att vid något tillfälle, vi vet inte exakt när, men vi kommer göra en live-podd invites only för riktiga då är vi igång fans där man kan få lite sköna goodiebags och grejer.
Och vi vet inte exakt vad det kommer vara, men det blir vi kanske i deras fina liksom flagship butik
ja.
På Drottninggatan.
Ja, så det tycker jag är väldigt kul. Lite nervöst, för vi har aldrig gjort livepod. Men jag tror vi kan göra jävligt bra, sen åker vi på turné.
Och jag kan ju berätta för dig, hudvård Anis, det vet du, det ligger väldigt nära mitt hjärta.
För Berra är det här personligt.
För mig, alltså som ändå lägger lite skön dagkräm, nattkräm, eftermiddagskräm, så betyder det här väldigt mycket. Och jag vet ju att Lyko, de är liksom produkter som är liksom för hår. De har produkter som är för alltså beauty. Du kan köpa parfymer, du kan köpa allting där. Vilket är jävligt
allt
nice.
Allt på en samma plats.
Ja, och Lyko kommer ändå vara med nu under en längre period. Vi kommer väl ändå ha lite egna grejer som vi kommer presentera. Du kommer få presentera vissa produkter som du använder, som du gillar, och lite rutiner som du har. Och jag, vem vet, jag kanske kommer visa min hårrutin. Ja. Det har ju aldrig hänt.
Nej, det finns en hög efterfråga.
Den alltså, vi får se om den kommer.
Och ni som följer mig vet ju att jag är lite av en grått människa. Jag är lite så, hugga, tjaka, tvål och vatten. Men jag är öppen för att lära mig. Så det är liksom för er som kanske inte heller är lika utbildade på det, bara hans krämer har krämer. Exakt. Alltså hans påse, det när man checkar in handbagage, den påsen är alltså Tetris, den håller på att spricka. Och ibland han måste smuggla med sig krämer och grejer. Så det är liksom jag har mycket att lära. Och vem är jag? Jag vill vara vacker när jag är 40 också, Jenny. Du ser alltid med att jag kommer se ut som en skräppåse när jag är 40.
Som en sten.
Som en sten.
Men grejen är att alltså, det ska bli kul att se hur du liksom kommer utvecklas under den här resan. För det ska bli nice att få introducera vissa grejer för det också.
Jag hade velat ha såna här patches. Mm. Brukar du ha såna?
Ja, ibland.
Är det så? Revitalizer?
Nej, men alltså det är nice att ha på typ morgonen. Många brukar lägga en sån där förpackning också i kylen så att den håller sig lite kall. Uh-huh. Så att det är en liten skön svalkande effekt. För man kan vara ganska svullen på morgonen i ansiktet när man vaknar.
Jag är ju svullen generellt, men absolut. Men med det sagt, tack så mycket Lyko för att ni sponsrar. Då är vi igång. Och håll utkik, vi kommer göra jävligt roliga grejer framme.
Tack Lyko.
Jag vill prata om en grej. Alltså det här, vi har ju pyntat här idag. Och det fick mig att tänka på att jag hade en snickare hemma hos mig idag. Jag funderar på att renovera min lägenhet.
Varför då?
Men jag bara är lite uttråkad. Men alltså jag vet inte om det här är ett sånt typiskt Anis-infall.
Det här är ett typiskt Anis-infall. För jag vet hur du blir också. För du liksom, det är som att du är sån här som skulle kunna så här gå in i en dörr, ett handtag. Och sen så liksom vet jag att om några veckor antingen dör du eller handtaget.
Jag fattar inte.
Nej, okej, jag ska försöka utveckla. Du liksom hittar en grej som nu det här med renoveringen.
Ja.
Du kanske egentligen inte behöver fixa någonting. Nej. Men det är som att du går och liksom så här, du sår det här fröet lite själv hos dig. Du planterar det hos dig. Och så blir det här renoveringen, det här handtaget som blir det här problemet som inte ens var ett problem. Och så kommer du till ett stadie. För att liksom Anis tankarna, de har olika faser. Du vet, först är det här implementeringsfasen. Borde jag göra det här? Det kanske är onödigt. Du tvivlar, du lägger åt sidan. Men sen så liksom växer det här till att du kommer till ett stadie där du liksom, du kan inte, alltså antingen måste du göra det eller så måste du sälja lägenheten för det har blivit ett problem för dig.
Ja,
du har liksom skapat det här behovet att du måste göra det här.
Ja.
Så att, för jag menar, varför skulle du behöva renovera din lägenhet? Du köpte en ny producerad ish lägenhet.
Ja, så här. Jag har tänkt. Behöver, mina herrar, det är en viktig term i den här frågan. För det enda vi behöver, det är tak över huvudet, mat på bordet och luft att andas.
Exakt.
Det är de essential grejerna. Med det sagt, det är kul. Jag har lite så här, jag tror det kan höja värdet på min lägenhet om jag vill sälja det någon gång. Jag vill så platsbygga en så här vitrinskåpsgrej med vinkyl och grejer. Jag vill byta alla mina luckor till valnöt. Och jag vill flytta mitt kylskåp till ett annat skåp.
Det flyttar ditt kylskåp till ett annat skåp.
Ja.
Vart då?
Alltså mitt kylskåp är ju integrerat i skåpet.
Ja.
Och jag har identiska skåp lite längre bort i hörnet. Aha. Så jag vill bara byta, jag vill ta bort det skåpet, flytta kylskåpet dit i hörnet.
Ja.
Och sen platsbygga den här.
Vitrinskåpet.
Och sen vill jag ha nya möbler i valnöt. Jag ska sälja mina y-stolar och mitt bord.
Nya möbler i valnöt.
Ja.
Handcrafted. Men varför du får dille på valnöt då?
Det är snyggt.
Ja, men när kom det här behovet då?
Alltså, det började med för några, typ ett år sedan. Då såg jag en granne som hade den. Han har exakt samma lägenhet som mig några våningar ner. Ja, kommer du ihåg att jag visat den för dig?
Jo, superrenoverad.
Och jag vill göra samma renovering. Så jag fick en offert på sig. Jag insåg att det är broke.
Mm.
Och det här är liksom en light-version av det. För att det var en kille som jag känner som gör såna här grejer. Som har gjort lite grejer åt folk jag känner. Han bara, vi kan göra. Och jag vill inte göra samarbete på såna här grejer. För att jag vill att de ska göra ordentligt. Så att jag ska ju liksom pröjsa för det. Men jag tror det kan bli bra. Och då blir det inte lika dyrt som den stora renoveringen. Då gör jag liksom det viktigaste. Och byta till valnötsskåp också.
Och liksom kommer du vägg och golv och färg?
Det kommer jag låta vara så
lite. Ja. Men alltså,
och ändra alla mina köksluckor.
Ja, okej. Okay. Till valnöt också. Ja. Tänk på att det blir ganska mörkt.
Ja, jag vet. Men jag är en mysig man.
Ja.
Jag gillar mörker.
Nej, alltså jag tycker valnöt är skitsnyggt.
Jag har väl lite valnöt? Nej, det är inte så mycket valnöt, eller?
Jag har ju det i vitrinskåpet som vi byggde, är det valnöt.
Ja, det är nice.
Jag tycker också det är jäkligt nice. Ja, men det känns lite mer lyxigt, lite mahogany.
Mahogany? Nej, men så det gjorde jag idag. Men jag vet, antingen så kommer jag ro i hand eller så kommer jag ångra mig.
Men jag är också lite som du där när det kommer till renovering. Jag blir också så här trött väldigt snabbt på saker och jag vill gärna snabbt åtgärda eller förnya.
Oh.
Men det är också jäkligt nice att göra det. Oh. Alltså det är en känsla att liksom måla om eller byta ut möbler. Alltså det ger en jävla fin alltså känsla.
Lyxen också i att ha en bostadsrätt är att det är ett never ending projekt.
Mm.
Alltså det tar aldrig slut. Det kan du inte göra. Hampus, du hyr ju lägenhet.
Ja.
Det finns ju ingen mening för dig att göra någonting där.
Nej, verkligen inte. Men jag minns ju första lägenheten när man flyttade in och man började måla om och du vet, man kollar på olika färger, vad man ska ha för liksom, ja, med väggfärg och möbler. Alltså det är helt underbar känsla. Men det gäller att göra de där grejerna i början. För liksom, så fort du har flyttat in så blir man, så det är lätt att skjuta upp grejer. Ja. Sätta upp tavlor.
Och det är också dubbelt så jobbigt att måla om när du har flyttat in grejer.
Ja.
Mycket enklare
än det. Och det är mycket svårare än vad man tror. Alltså bara sätta upp en tavla. Det är fan tuffare än vad man...
För att göra det bra, ja.
Ja, ja. Jag är verkligen imponerad av alla hantverkare. Ja. Alltså som kan... alltså snickra ihop hela hem liksom.
Ja.
Det, alltså det är någonting som jag ändå så här... Alltså man önskar att man var lite bättre på. Man var lite mer händig.
Mm. Ja,
förstår om du kunde... Förstår, alltså jag kan bli lite avundsjuk på de här som typ går och köper lösvirke och så bara snickrar de ihop sina egna grejer. Och så blir det sådär ett fint vitrinskåp eller vad fan du nu bygger. Att man inte själv liksom bara hade förmågan.
Ja, eller intresse. Ja. Vi är ju mer intresserade av den slutliga produkten och därför outsourcar vi. Men det är också lyx. Folk gör, jag vet ju, han som ska göra hemma hos mig, han lärde sig det här för att han ville göra grejer till sig själv. Han jobbade på Ekerö Möbler.
Är det sant?
Ja, han bara, jag såg stolar som kostar 50 lax. Mm. Jag kan göra dem själv bara.
Ekerö Möbler, för det är lite Porsche där.
Ja, jättedyrt. Men de har gått i konkurs nu tydligen.
Är det sant?
Ja, vet du vad han berättade också? Han jobbade mycket med att köra ut möbler. Och då berättade han att han skulle köra ut möbler. Och han bara, det var det sjukaste jobbet. Han bara, för vi kom till helt skeva grejer. Alltså typ när de skulle leverera ut möbler till ett par. Och man märkte att de hade precis bråkat.
Oj.
Och det liksom låg i luften på något sätt. Men det sjukaste han berättade var att en gång kom de hem till en tant. Och hon var död.
Nej.
Förstår du? Jag bara, vad sa du? Han bara, vi skulle leverera möbler till henne. Hon hade slocknat. Dött.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Vad gör man då då?
Ring polisen antar jag.
Ja.
Lämna möblerna.
För jag tänker, det är ingen som kan ta emot leveransen.
Bara, finns de kvar med möblerna? Jag kan ta emot.
Men fan vad dark att det blir så.
Men ändå, alltså, det är vissa jobb det. Jag träffade, jag var på dejt med en tjej en gång för massa år sedan. Hon jobbade med att köra likbil.
Ja, men du vet att det finns ett jobb där... Ja, men säg när någon har legat död hemma länge. Typ det kan vara någon äldre eller sådär. Och sen så kanske det har varit så pass lång tid att det typ så luktar i trapphus och såna grejer. Du vet att alltså, då finns det ju någon man ringer som går in och liksom...
Sanerar typ.
Ja. Det finns alltså folk som går in och gör de här grejerna.
Ja. Men då, det gör de väl efter man har flyttat kroppen?
Alltså hon... men de är ju till för att de gör väl det i sam... Alltså, de går ju in tillsammans och löser det här. Sen är det väl den här, du sa likbilen, det är väl den som plockar upp den sen.
Alltså hon berättade bara, jag har sett allt. Jag bara, vad menar du? Hon bara, nej men allt. Alltså folk som har dött på helt sjuka sätt. Hon bara, det var någon som hade fått stryka i ansiktet. Halva ansiktet var borta.
Va?
Alltså sån här grejer. Men hon var lite läskig också, den här tjejen, ska vara ärlig.
Men alltså...
jag tyckte bara det var så här, men varför utsätter du dig själv för det här? Hon bara, nej men det är ingen fara.
Men det finns ju några sådana jobb som man undrar så här... Du kan ju känna ibland att så här, fan, min tillvaro är lite seg. Eller, aj jävlar, vad jag hade tufft dag på jobbet. Hur är det liksom... Ja, men om du jobbar med sånt eller om du jobbar på en begravningsbyrå och så träffar du folk som kommer som helt förknäckta.
Ja, eller tänk dig, brorsan, tänk dig att vara doktor och du ska ge dödsbesked. Nej. Aldrig i livet.
Jäkla jobb.
Obduktionstekniker är ju rätt speciellt alltså.
Är det de som liksom ska ta reda på varför någon har gått bort?
Ja. Som opererar i döda människor, om man säger. Och jag vet att det var en kille som kom, han har jobbat som obduktionstekniker. Han är från Brås. Han var med i Mauris podd. Där berättade han liksom att man vänjer sig såklart. Men att det var extra känsligt när hans kompis dök upp på det här metallbordet.
Dök upp?
Alltså, ja.
Jo, men jag fattar. Men bara...
För han visste liksom inte att han hade gått bort. De hade spelat de var med i samma bowlingförening. Och så dök han upp på obduktionsbordet. Och det sa han, det var lite speciellt. Och men, sen kan ju vissa av de här liken, om man sätter det till bröstkorgen så kan de... andas till.
Ja, för de har liksom luft i lungan.
Den sista luften lämnar kroppen.
Alltså, jag får typ ångest av att höra.
Har ni rört en död kropp någon gång?
Nej, verkligen inte.
Jag har gjort det.
Ja.
När min farsa gick bort.
Ja,
men... Då fick vi gå in och ta farväl.
Ja.
Och då nudde jag hans hand och den var iskall.
Var den det?
Det var läskigt alltså. Det var ju hemskt såklart. Jag stod ju asbölade. Men jag minns det väldigt tydligt. Att man kände det, att han inte lever på något sätt. Vad tror ni händer efter döden?
Shit, alltså jag är på sån jävla... Jag får så jävla stress av det här. Alltså det vi pratade om innan. Men låt oss gnugga in det när vi ändå är här.
Vad tror ni då? Ska vi gå varvet runt?
Vad händer efter döden? Oh, snälla, börja ni. Alltså jag måste hämta mig från allt
det
andra.
Alltså jag tror antingen att det finns himmel och helvete. Alltså det är så, har du bra saker då du hamnar i himlen med liksom Mauri och David Sundin och de här. Eller du hamnar i helvetet och där är liksom porrstjärnor och sånt.
Porrstjärnor?
Du fattar vad jag menar. Där är liksom, det är nog jag tänker att det är bättre fest i helvetet. Men det är ett bättre liv i himlen. Om det finns, det vet vi inte.
Men det låter också så här, om det nu skulle vara så, då skulle du liksom festa för evigt då i helvetet.
I elden. Det är eldfesten.
Anis.
Nej, men det här är bara så här lösa teorier.
Jaha, är det det? Är det bara lösa teorier?
Jag tror att det står en dörrvakt.
Ja, jag trodde att det är vetenskapliga studier här. Jag älskar att han var tvungen att förklara sig. Han bara, man tar mig inte på orden. Det här med porrstjärnor och helvetet.
De kanske får vara himlen också, jag vet inte. Nej, men jag tänker bara att så här, där är det liksom, det är rave. Alltså det ser ut som Berghain. Det finns en nattklubbsvakt. Och så brinner det runt om. Och så
ja, exakt. Jag tycker att det är så här, det är så här ökenkänsla fast allt är rött och så brinner det i bakgrunden.
Ja, exakt så. Och i himlen är det mer så här, väldigt vitt, väldigt ljust. Ja. Det ser ut lite som harmoni.
Man studsar från mål till mål.
Ja, det är harmoni. Man hör liksom Marvin Gaye sitta och sjunga på ett mål. Och sen kommer du också, tänk dig, okej. Okay,
fan vad långtråkigt dock.
Men tänk så här.
Man bara, bror, du har sjungit den här låten nu i 6 år. Håll käften också.
Men tänk dig, om det är så att så här, folk som liksom då eventuellt Gud, om det finns en sån. Den som han tycker är bra, han hamnar i himlen. Och den som han tycker är skräck, hamnar i helvetet. Okej? Okay? Det är ju väl så den generella liksom tesen.
Man kommer upp till som man får sin dom typ.
Ja, tänk dig då om du kommer upp till himlen. Sen du ser någon där. Och du bara, vänta, vad fan är han här? Jag vet inte, han är största grisen där. Förstår du vad jag menar? Du bara, håller inte med riktigt om att han
de har, vem släppte in dig? Ja, det är som på krogen. Vakt, vakt.
Fan, kom du in?
Ej, han vet inte vad han har gjort.
Ja, min största rädsla när man dör, det är att det bara ska bli svart. Alltså att det är som att man lever.
Nej, men fy fan.
Men det är som att man bara ligger och blundar och kan inte göra någonting.
Nej, men det är så
för evigt.
Nej, men så kommer det inte bli, för att allt stängs ju ner.
Vad vet du?
Nej, jag vet absolut ingenting.
Det är det jag menar.
Men jag tänker att så här, om du ska,
finns ju det teoretiskt.
Om du ska vara svart och du ska blunda och tänka som om du ligger i sängen och inte kan sova, du menar, då funkar ju ändå alla dina sinnen. Men liksom när organ och hjärna och allt stänger ner, då antar jag att den här svarta rutan försvinner.
Men när vi sa att helvetet var en nattklubb, där försvann logik ur fönstret.
Jo, jag vet. Ja, men sorry. Ja, men alltså, förstår du? Alltså, jag hoppas ju att det verkligen är så att så här,
jag tycker man ska födas på nytt. Och baserat på om det är buddhismen eller vad det är, baserat på vad man har gjort, så men får man antingen bli liksom en fett skön person eller en kackelacka.
Men jag tycker att det känns också som, vad heter det? Nej, exakt, det känns inte rimligt. Det känns som ett, jag tycker bara det känns jobbigt att födas om på nytt hela tiden. Förstår du? Det blir som att det finns inget tydligt slut.
Måste det finnas det då?
Ja, men jag tänker bara så här, då är det som att dina tidigare liv aldrig har spelat någon roll, och då spelar typ ingenting någon roll plötsligt.
Men det är inte som att du vet att du föds på nytt. Om inte det här är ditt första liv.
Oh, jo, jag vet. Men jag tänker bara, tänk om mitt liv är fett nice nu. Och sen så bara, hade det ändå ingen betydelse. För att jag, alltså, jag förstår vad jag tänker. Ja. Jag tänker att det känns nicer att det är så här, det är det här livet som spelar roll. Och sen så blir det inget mer. Fast att det kanske blir något annat. Men ja, inte ett nytt liv. Men att du typ, jag vet inte.
Vad tror du, Hampus?
Nej, men jag är lite inne på buddhismen där. Att den fysiska kroppen dör, men sinnet fortsätter i en annan levande form. Det vill säga att vi kommer återfödas i ett djur eller typ i någon annan kropp.
Jag kommer bli en wagyu. Och sen kommer jag bli uppäten av en överviktig kille i norra tonen.
Och hans iranska män. Förstår du? Du kanske just nu käkar upp någon du kände i ditt tidigare liv.
Eller bara någon som betedde sig illa i sitt förra liv. Nu fuck around and find out.
Nej, men grejen är att Ja, alltså jag vet inte. Alltså.
Du är lite ängslig mot döden.
Ja, alltså när jag tänker så. Men det är för att, vad fan, man vill väl leva eller vill man inte det?
Jo, men jag tycker inte döden är något hemskt.
Men hemskt? Eller,
alltså, det är klart att det är hemskt i faktiskt att man dör.
Ja.
Men jag ser en frihet i döden. Jag vet inte, vi pratade om det för inte så länge sedan.
Ja, men jag får ångest
ibland
av det.
Ibland blir jag så, du vet när man typ så här, stoppar, går över en hög bro. Det, ibland får man ju tanken bara, vad händer om jag hoppar?
Ja, vad tror du?
Har ni aldrig tänkt så? Eller bara jag som är sjuk i
huvudet? Jo, men det är klart att alltså man har haft någon sjuk tanke.
Alltså man
men...
bara slänger.
Alltså jag brukar inte tänka så här, vad händer om jag hoppar och är fett exalterad? Jag brukar tänka så här, shit, tänk om jag skulle ramla ner här.
Alltså ibland typ, när jag står på min balkong, jag bor ju väldigt högt upp. Då står jag med händerna på liksom, kanten och tittar ner.
Mm.
Då blir jag så här, då kan jag se framför mig hur jag klättrar över.
Mm.
Och bara släpper. Är jag ensam om det?
Nej, nej, jag har alltså, inte exakt likadant när jag såg på en
alltså
balkong.
Alltså bara såhär nyfikenhet.
Jag undrar vad som hade hänt.
Men jag kan berätta vad som hände. Så jag slipper experimentera
jag hemma. Men jag bara såhär, det är bara en tanke. Det skulle aldrig, jag skulle aldrig göra det. Men det är bara en vild tanke som slår en. Och det finns, och min tanke som kommer efter det är ju lugnet. Det tystnar.
Men det finns inget lugn, tänker jag. För att om du ska vara lugn, då måste du ju känna det lugnet, tänker jag. Men det kan du inte göra då.
Och därför så blir det lugn. Alltså det jag menar är
ja, men det blir ingenting.
Det jag menar, det är, att inget, det jag menar är att inget spelar roll.
Vad skulle man göra om någon sa till en så här, du har 90 dagar på dig att leva. Alltså, för det första, vad hade hänt med en? Vad hade man gjort? Hur hade man tänkt? Hur hade man spenderat de här 90 dagarna?
Alltså familj och vänner och sånt såklart. Men fatta vad jobbigt när du har 90 dagar kvar att leva och sen ingen har tid att hänga för de måste jobba.
Nej, men det kommer då inte vara
så. Alltså jag tror...
Det kommer inte vara... Jag tror inte
det. Nej, det är klart fan inte var det. Jag bara fick en hemsk tanke.
Ja.
Men jag hade gjort allting som jag alltid velat göra. Och kanske typ... Jag vet inte. Alltså jag hade åkt till Las Vegas och bara fuckat ur.
Alltså jag tror också att så här, hade man bara velat göra allt man vill göra, typ du vill klättra berg, då hade de här 90 dagarna gått så fort, för du hade också bara känt att du måste göra massa grejer. Man vill ändå kunna ha tiden att kunna bara njuta med alla den sista stunden. Men jag fattar också vad du menar. Man kanske vill ha en vecka där.
Men tänk dig att du har 90 dagar kvar att leva. Och så som det är, du är lite höjdrädd. Din höjdrädsla måste försvinna.
Ja, då spelar det ingen roll.
För när du står där uppe och skapar ut, skitsamma, jag ska ändå dö. Vad ska hända?
Ja, nej, då, jag undrar hur mycket sådana grejer. Ja. Tänk dig alla saker som man går runt i vardagen och bara, fan jag vågar inte det här. Eller fan, jag är inte tillräckligt bra för att söka in på den här grejen. Eller den här utbildningen, eller det här jobbet, jag klarar inte av det. Undrar om man hade resonerat då. Man hade bara, fan vad onödigt.
Man att kanske borde ha det mindsetet då.
Ja, men det är
man skulle leva varje dag som att det är den sista.
Ja, men det är det jag vill hamna i slutändan. Att tänk när man går runt och tänker så. Som att livet vore för evigt.
Ja.
Alltså, jag kommer ihåg när vi gjorde Fångarna på fortet. Jag vet inte om jag nämnt det tidigare. Men när vi gjorde Fångarna på fortet. Då var det en gång vi stod utanför. Och sen så vet inte vem det var som var inne. Om det var Linda eller Katja. Gunde vände ju på den här grejen. Och vi stod ju utanför. Och vi bara kör.
Timglaset.
Och då bara tänkte så här, vet, hon går in i det här rummet och ger fucking allt för att hon vill ta den här nyckeln. För att hon vet att det är viktigt, hon vet att det är tidsbaserat och hon måste ge allt innan tiden är slut. Och det är bra tv såklart. Men kontentan är att hade det inte det där timglaset funnits, då hade ju inte liksom hetsen, eller det hade inte funnits samma vikt att hon var tvungen att skynda sig och ge allt, för att då hade hon ändå haft all tid i världen. Och då bara, jag vet att jag tänkte det så här, att tänk om det fanns ett rum där det inte fanns den här, att du vände på timglaset, du hade bara gått in och då hade du tagit din nyckel och tagit det fett lugnt. Och då bara tänkte så här, man lever sitt liv som att man är i det där rummet utan timglas. Men egentligen så går vi alla in i den där dörren som fucking Gunde kastar in oss i. Ja. Men vi ger ändå inte allt. Eller vi gör inte det som vi vill göra. Utan vi låtsas som att vi är i det andra rummet. Där det spelar ingen roll. Vi kan chilla, vi kan ta en kaffe. Åh, jag vill inte, eller jag vågar. Men du vet, så fort han vände på den där, vi alla var som, alltså vi gick över gränser vi inte ens ville göra.
Vi pushade dem.
Jag hoppade ju grejer, alltså vi gjorde grejer för vi visste så här, det är tid och vi måste leverera.
Och man vill inte skämma ut sig.
Exakt, men då bara slog det mig så här, det är sjukt att vi lever ett liv som att vi inte, som att det är liksom inte den där, för den där vänds ju så fort vi kommer ut ur vår mammas mage, så är det ju något timglas som vänder och vissa har mer juice i den, vissa mindre. Och det är bara sjukt att man aldrig resonerar kring det.
Alltså jag vet att när vi pratar om vad händer om tid skulle försvinna. Säg att man bara stannar, man lever för alltid. Alltså man blir knäpp. Det finns något, det, tid ger ju livet värde på något sätt.
Ja, om man utnyttjar det rätt.
Ja. Alltså min största rädsla i livet, jag vet inte om ni kanske kan relatera till det här, det är ju att vakna när jag är 60 och bara så här.
Det var livet som passerade.
Vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Det är där, och sen kan jag också tänka
du behöver inte ens oroa dig för det. För att...
Nej, jag vet. Alltså det tänker jag också på när jag tänker på döden. Om jag hade dött idag, så jag har levt för 4 pers, jag har ingen stress. Jag har gjort så jävla mycket i livet. Jag hade gjort bra grejer, jag är ganska nöjd.
Men jag måste ändå vara ärlig. Jag har också gjort både saker som har varit fett nice och fett jobbiga och det har varit givande och det har pajat en allt möjligt i livet. Men oavsett det, och också som jag kan känna så här, fan, jag har hunnit göra så mycket. Men jag älskar livet, förstår du? Så jag vill aldrig att det ska ta slut. Så jag kan inte förstå att man då tänker så. Det var någon, det är många som är äldre som är så här, men nu är jag klar liksom. Det ska bli skönt och bara, jag är trött på skiten, låt det bara ta slut nu. Och den känslan kan skrämma mig. Någonstans kanske jag fattar det om man blir äldre och typ så här, kroppen strular, allt blir så här struligt liksom. Det blir omständigt att leva, att man någonstans bara, men nu vill jag inte mer. Ja. Men jag blir så stressad av den känslan, för varför alltså man vill väl leva. Det, alltså det är ju det vi vet att vi kan liksom ha, alltså bara att kunna äta någonting gott och njuta av det. Alltså förstår att inte kunna göra det. Vi gick in på, vi pratade för inte så länge sedan om de här sista måltiderna. Och jag fick sån jävla ångest av det, för att de sitter och äter en måltid, men de vet att så här, det är helt pointless. Ja. För att även om de njuter nu, om några sekunder var det ändå inte, alltså det spelar liksom ingen roll.
Jag fattar vad du menar.
Det är som att ingenting spelar någon roll. För att det försvinner ju ändå. Förstår du lite vad jag menar? Och ja, jag vet inte.
Alltså jag tänker på att man lever ju, som du säger, man älskar ju livet och sitt eget liv. Och jag tror att man gör det, inte alla, för alla har ju inte lyxen, men tills man får barn. För då ska du ge livet till någon annan. Och du vet att din hjärna avkomma kommer leva vidare i det här. Och de ska leva sitt liv. Och där, då blir ju ditt livsuppgift att ge dem de bästa förutsättningarna för att ha det bästa livet som finns.
Ja.
Det känns som du, Hampus, är en person som har växt upp med väldigt bra förutsättningar.
Mm, det har jag verkligen gjort. Och, nej, jag har fått jättemycket kärlek. Alltså hela den biten och bra uppfostran och ja, bra värderingar hoppas jag. Och sådär.
Men vart i dig kommer det här att du vill ställa dig på en scen och ta av ditt t-shirt?
Det är en jävligt bra fråga, för alla min familj är rätt städade.
Mm. Vart i barndomen kom den här lilla klassiska rispan i skiva?
För er som inte vet, vi var i Sälen första festivalgiget för år. Pusselbitar ute 26 april. Vi testade ett nytt liveset för 7000 pers. Det var jag och bolaget, det var tvärfett. Grabbarna var med. Men på efterfesten så fick Hampus för sig att bjuda på ett litet nummer.
Så kan man säga.
Vi kan rulla ett litet klipp här.
Skulle du säga att det här är bachata? Det, du
det? Det där var inte bachata. Det där var alltså en blandning av allt, skulle jag säga.
Men vad händer i dig, Hampus Lundgren, när du känner att nu klär jag av mig på scen för 1000 personer var det inne?
Jag vill jämföra det med en feberdröm. Alltså när jag ställer mig...
Alltså, vad är en feberdröm?
Du, när du har feber och så drömmer du helt vilt liksom. Du vet inte om det är verklighet eller om du, alltså, du är så nere i bänghuvudet.
Det är det som händer när jag går fram och ställer mig framför DJ:n där och blickar ut mot flera hundratals ansikten. Jag vet inte vad jag gör. Min kropp bara liksom lever sitt egna liv. Men samtidigt njuter jag av det också, för jag är så jäkla kul när jag ställer mig där framme.
Men vad i det är det som säger Hampus, ta av dig tischan?
Ja, men det är nog
mest som DJ Hunk.
Det är nog mest för att jag vill bjuda upp till show liksom.
Som du bjuder upp till show.
Ja. Men just på tal om det här crazy, att min familj kanske inte är, alltså jag kommer ju från en rätt städad familj, men jag tror jag är det där svarta fåret som bröt mönstret. Alla har liksom sen generationen tillbaka bott i Borås. Man ska liksom bilda familj och skaffa jobb och
så som din bror precis.
Ja, men som brorsan är ett praktexempel. Och när jag skulle flytta upp till Stockholm, det är klart de tyckte det var skitkul. Men man märkte ändå att shit, ska du verkligen göra det här liksom? Men det känns så jävla bra, för att jag tror man växer så sjukt mycket om du bara vågar saker i livet. exempelvis ställa dig på en scen och ta dig tröjan och dansa bachata. Mm.
Så är det ju. Du vet ju inte vad som kommer hända om du inte gör det.
Nej.
Men efteråt vet du att du hamnar i häktet. Eller i fyllecellen.
Nej, men
det var faktiskt, det är lite blandning av erotisk dans, eller? Måste man ändå säga.
Ja, men absolut.
Den är sensuell, så ska man, inte erotisk. Den är sensuell.
Den är sensuell.
Det är som en liten tantrasmekning, fast stående. Kan man säga så?
En blandning av allt, men den är ju intim, om man säger så.
Ja, den är intim fast det bara är du som gör den, förstår du?
Bara,
men den blir ändå intim för alla andra. Ja. För att folk känner det du känner.
Ja.
Det är som att du projicerar liksom.
Mm.
Det du liksom gör. Och om man liksom tittar på det, och man vill bara låta det vara och göra din grej.
Ja.
Får man inte störa dig, för du är liksom in the zone.
Det är väldigt underhållande att titta på.
Ja, nej, men kul.
Det här med att, så här, som du sa, att så här, man växer mycket av att göra saker. Att det är bättre att man gör saker. Det har alltid varit min, liksom, så här, mitt signum till folk. När folk brukar säga så här, har du något tips och vad ska jag göra och hur kan man göra så här? Jag brukar alltid säga så här, se bara till att göra saker, och det kan låta ganska flummigt och brett, men det handlar om, någonstans i det du säger, att så länge du gör saker, då är du ändå på väg någonstans.
Mm.
Och jag har ett klassiskt uttryck där jag brukar säga, det är bättre att bygga planen i luften än att inte bygga den alls. För även om det krånglar eller skiter sig, det är bättre att du tar det vidare, att det bara stannar vid en idé och du stannar hemma, eller var du än är. Och det är många gånger när vi har gjort saker, eller typ när du rör din stand-up-turné och du bara, men bara gå ut på scen och så, jag var fett nervös. Då kan jag liksom avdramatisera de här katastroftankarna med att tänka tillbaka till det här med döden, att så här, vad spelar det för roll, kommer jag ändå dö en dag?
Ja.
Och då blir det som att så här, inget av det spelar någon roll.
Nej.
Då om jag går fram och tar av mig alla mina klädesplagg och alla bara vad spelar det för roll? Jag kommer ändå inte få sota för det för evigt.
Det finns ett klassiskt ordspråk. Vad kommer det här spela för någon roll? Vad kommer
om 100 år.
10 år?
Eller om 100 år?
Eller om 100 år.
Ja, om 10 år, det kan spela stor roll. De bara, minns det med 10 år sedan du skämde ut dig?
Innan du åkte in i fängelse.
Nej, men så är det. Men alltså 10 år som du sa, jag brukar också säga så här, om det är ett problem om 5 år, då är det ett riktigt problem.
Ja.
Då vet du att det är ett riktigt problem.
Ja.
Tänk alltid så. Det här problemet jag tycker är ett problem. Kommer jag tycka att det är ett problem om 5 år? Nej, det kommer inte. Jalla, släpp det.
Ja. Det är sant, vi är fett kloka män.
Den här podden, vad fick vi för touch? Vi har ju legat under humorkategorier. Jag vet inte vad vi kan nu. Samhälle, filosofiska
rum. Anders Hansen från Rusta där.
Anders Hansen, har du sett att han... Jag har sett att han var med i någon annan podd.
Ja.
Han har alltså duckat våra...
Men han kanske bara inte... Jag lever i denial. Jag tror inte han... Vi har inte nått han.
Alltså, jag tänker så här, jag skrev också ett så här seriöst meddelande för ett tag sedan. För jag tänkte, nu, alltså, vi har ändå försökt få tag på honom genom gemensamma vänner som känner honom. Men jag tänkte att nu ska jag göra ett försök. Han svarade inte. Så jag tänkte så här, det är klart att han har sett och hört.
Alltså,
vi har satt folk på jobb. Det är klart att han vet att vi har försökt få hit honom.
Men vi har mejlat, messat.
Men grejen att vi har satt också så här, vi har satt bra människor som ändå har bra inflytande. Som ändå känner honom. Och han har inte svarat dem. Varför kan han inte, alltså, gillar han inte oss eller?
Jag tror att det är personligt.
Har vi gjort någonting som är oskönt eller?
Jag vet inte. Vi hyllar, eller du framförallt hyllar ju honom.
Alltså hela min tes om mänskligheten och min egna existens hänger på hans teorier.
Ja, det kanske är att jag är liksom problemet.
Nej, men jag tror inte det. Alltså, om det finns någon som lyssnar på det här som känner Anders Hansen, sprid det här ordet. Ja. Vi vill komma i kontakt med Anders Hansen. För det finns viktiga uppgifter som sker mellan 12 på natten och framåt. Som ni som är morgonmänniskor
inte vet.
Vad säger
du? Du säger det som att vi ska råda honom.
Alla vet att jag pratar om vakta savannen.
Ja, men det låter också så. Det ska lösas uppgifter.
Nej, men det finns viktiga åtaganden för oss kvällsmänniskor som liksom är vakna. Ja. Som liksom ser till att folk vaknar tryggt och säkert på morgnarna. Vi behöver ändå, han är vårt språkrör.
Ja.
Han dyker inte ens upp. Hur länge ska jag ta den här fighten?
Anders Hansen.
Du är också Kajtas namn. Anders Hansen.
Anders Hansen, vi älskar dig, vi beundrar dig.
Ja.
Välkommen, kom hit och pitcha in till mig att det är en dum idé att gå upp 6 på morgonen. Hampus, vad har vi på schemat?
Ja, nej, men jag älskar ju när vi blir lite filosofiska.
Ja, men det
är så jag tycker vi går tillbaka till den hörnan.
Ja.
Och vi har ju pratat mycket om döden. Om man har hört det här uttrycket fram till döden skiljer oss åt.
Ja, i liksom giftermåls...
Precis.
Det är en myt, för att det, hälften skiljer sig.
Ja, men precis. Och då tänker jag att existerar evig kärlek? Vad tror ni?
Mm.
Jag har hopp, så mycket kan jag säga.
Ja.
Jag börjar också tappa det hoppet desto längre jag är singel. Jag har hopp.
Men man måste ändå liksom gå tillbaka lite också så här, när det kommer till det här med par och tvåsamhet och allting är. Det är ju också så här, jag vet inte hur lång tid i tiden, alltså bakåt, det har varit så här det har funkat. Och hur mycket som är också att man, alltså att det blir konstlat så här, dels för liksom samhällsnormer och typ praktiska skäl. Men någonstans är det så, det krävs ju oftast liksom en av vardera kön för att kunna i alla fall få, det normala är i alla fall, eller det vanliga är att man i alla fall en av vardera kön som då kan skaffa familj. Så jag tror att det är därför det har blivit så. Men back in the days, om man nu kollar på Savanger, då bodde man ju mer i grupp liksom. Alltså då var man ju inte liksom att det var två som höll upp. Och de, alltså, så att då var man ju mer en flock.
Ja, men vi kan flytta hem till det allihopa om du vill.
Med det sagt, jag gillar den nya modellen.
Nej, men, ja,
men och så vill jag bara säga så här. Det med evig kärlek. Jag tror ändå att kärlek kanske liksom har olika uttryck över tiden. Förstår du? Alltså, ja. Om jag säger så här. Vad är då kärlek? Vad säger ni då?
Jag vet ju inte.
Men du har väl varit kär i någonting?
Jag vet inte. Jag tror det.
Men så kan ju alla tänka i
ja,
så fall.
Ja, så är det ju. Men jag har en tes när jag tänker på liksom min historik. Att jag tror inte jag har känt det. För det kan inte vara allt. Det måste finnas mer. Du beskrev en grej för mig, bara som jag tänker på ofta. För jag har frågat dig. Mm. Typ om jag har dejtat någon och jag har inte varit helt säker. Då har jag frågat dig, bara, hur visste du att det var hon? Hur visste du att det var hon du ska vara med? Och då sa du följande till mig. Jag kunde inte se mig själv leva utan henne. Och det har jag aldrig känt. Mm. Och först jag känner det, så tänker jag fan att nöja mig.
Nej, exakt. Det är en bra, alltså, vad ska man säga, en alltså mätare, vad säger man? Alltså ett sätt att kunna mäta det på. Men det är ju mer så här, när du inte kan släppa den här personen och du kan inte tänka att det är ett liv utan den, eller att den ska leva vidare utan dig, för att du tänker att du vill bara vara med den här personen. Det är ändå en bra, vad ska man säga, faktor till att du liksom ändå är uppe i öronen, kanske då förälskad i den här personen. Sen tror jag ändå att alla kanske inte känner så, utan jag tror kärlek kan vara väldigt brett. Alltså ja. Det kan vara kärlek, man brukar prata om att man har olika kärleksspråk. Har du koll på det?
Ja.
Kan inte du Hampus ta upp de här olika kärleksspråken?
Jag tror ju att mitt kärleksspråk är alla kärleksspråk.
Nej, men du kommer nog känna vilket som är mer ditt.
Men jag,
som är...
jag har läst det här. Det är att man gör tjänster.
Ja, nej, man kan vara praktiskt, man kan vara emotionellt.
Ja,
man kan
också liksom ge kvalitetstid.
Exakt, gåvor. Meningsfullhet, gåvor.
Jag gör allt det här. När jag är i en relation.
Men jag tror att du gör mer av någonting och mindre av något annat. Man brukar ofta ha olika kärleksspråk. Ja, men
jag tror typ inte det. Nej. Jag försöker tänka så här. Tid gör jag. Mm. Jag är väldigt duktig med komplimanger. Och det är för att jag ofta tänker högt. Alltså om jag är med någon och bara så här.
Men jag måste bara flika in där. Alltså, du får inte heller glömma att vissa saker tar ju också längre tid att uppenbara sig vad som är en kärleksspråk. Att vara i början till exempel.
Det är sant. Jag hade
då
varit
är ju alla så här. Då är man ju till och med bäst på saker man är sämst på.
Ja,
förstår du?
Helt rätt. Det är det som förstår är mitt problem. Jag vet inte vad det är för att jag inte varit i en relation lång nog.
Frågan är vad som händer sen när det blir liksom lite mer vardag. Då uppenbaras det mer så här, hur man är som person. Och
vad
så
är ditt kärleksspråk?
Men säg bara kärleksspråken så ska jag säga vilket som är mer mitt.
Ja, det är fem olika då. Okay. Fysisk beröring.
Aha.
Gåvor.
Aha.
Tid tillsammans.
Ja.
Tjänster och bekräftande ord.
Okay.
Mm. Alltså jag är ju bra på tjänster, låt mig jobba på Postnord. Jag är bra på att leverera paket i tid. Nej, men alltså jag är sån här, och det har jag nog fått lite från min pappa, så att jag gillar ju visa kärlek när jag liksom gör saker för någon. Typ så här, om någon typ, fan vet jag, bara, åh nej, jag skulle ju fixat det där och den går ut imorgon och jag hinner inte, nu är det kört, eller liksom var den är, då kan jag vara den här som gör det där omöjliga och lägger den där tiden, åker tre på natten och dödar mig själv.
Är
och bara
liksom
jag fixar det.
Är folk du älskar?
Ja, exakt. Ja.
Och nej, jag måste betala hyra, den går ut imorgon. Älskar du mig, Virus? Hur mycket älskar du mig?
Den där tjänsten, jag har inte uppgraderat den.
Jag fattar vad du menar.
Nej, men alltså, typ,
och det är ditt sätt att säga liksom, jag älskar dig.
Ja, men, och typ så här, göra saker, gåvor, sen så här, fysisk beröring och sånt. Alltså, jag skulle säga alla de där kärleksspråken har väl alla i olika faser. Om du är liksom på vad ska jag säga, om du är på Mykonos med din partner och du käkar middag vid solnedgången, då har du säkert helt andra känslor och det kommer säkert ingå en del fysisk beröring där också. Men det kan ju också vara utifrån hur är vardagen och situationen just nu. Mm. Du kanske har precis blivit småbarnsförälder, då kanske du inte har så mycket fysisk beröring för ni har inte tid, för era huvuden är pippade, ni får inte sova och
eller
så vidare.
Jobbar jättemycket, kommer hem helt död.
Man har vissa faser, bara nu är det mycket. Ja. Då kanske man inte har så mycket tid man kan lägga med varandra. Men jag, alltså liksom, jag är nog inte, alltså så här, vissa är ju väldigt emotionellt att det är viktigt att det finns den här, den grejen. Jag kan liksom bita ihop mer om jag märker så här, shit, nu är det tuffa tider eller nu är det en period mycket. Och så kan man försöka kompensera det sen. Jag kan liksom klara mig lite längre.
Men du är väldigt praktisk bara som människa.
Ja, men jag är väldigt praktisk skulle jag säga.
Alltså, har du, tror du att du har varit kär någon gång?
Jo, men det har jag ju. Det har jag verkligen varit. Men alltså kärlek, det går ju... Jag anser att man kan dela upp det i tre olika faser. Aha. Först har vi lust. Då känner du de här fjärilarna. Och den här attraktionen till människan. Så här...
Det är i början. Så jag vill ha dig i känslor.
Ja. Sen kommer vi till förälskelsen. Aha. Då har det gått några gånger. Vi kanske har träffats i en, två månader. Du blir förälskad i personen. Det är inte bara det ytliga längre du attraherar av.
Då har du gått in på djupet lite.
Då, precis.
På personlighet menar jag då. Mm. Förhoppningsvis.
Och sen den långvariga relationsfasen. Då går det över till en trygghet. Ja. Då kanske du inte känner de här fjärilarna längre. Men du känner en sorts trygghet och liksom om att nu är det vi två.
Alltså jag tänker så här, många snackar, alltså jag vet många personer som är i relationer som när de kommer ut ur relationer säger att jag borde gjort slut för ett år sedan. Men man var trygg. Jag vägrar tro att de här, att man liksom landar i en relation där fjärilarna helt försvinner. Jag vägrar tro det, utan det är här jag tror man måste jobba. Alltså till exempel med liksom sex med sin partner. Lust föder lust. Jag kan inte tänka mig något värre än att vara i en relation där man ligger varannan månad. Det är din kompis, brorsa. Det är inte din partner. Och det är lätt för mig att säga som inte har någon som helst erfarenhet i långa relationer. Men jag tycker att det finns vissa grejer som man måste aktivt upprätthålla för att de här tre stadierna ska i rimliga mängder vara där hela tiden.
Ja, men jag måste ändå bara säga då, för att alltså, där måste man också tänka på att alla har ju olika behov. Du vet, vissa är ju inte så sexuella i relationen.
Nej,
och de kanske är fett fine med att de ligger en gång var sjätte månad.
Det är okay.
Eller vad det är.
Jag talar bara för mig själv.
Nej, men och du måste hitta någon som kan liksom matcha det som du, alltså att ni har ändå samma behov och sånt där. Och vissa har sex, vad vet jag, en gång varje dag för att de har det. Det är typ så här, de måste ha det, eller de vill båda ha det, eller de har det tre gånger om dagen, vad vet jag. För att många kan ju känna igen sig att i början av relationer då har man kanske oftast mer alltså liksom fysisk beröring och diverse aktiviteter, bikram yoga. Och sen så kanske det liksom den där spänningen successivt fasas ut, och det är väl det du menar då, att man behöver liksom upprätthålla det.
Ja.
Men jag tror också att så här, i alla relationer, oavsett om det är vänskapsrelationer eller vi gör något, det är kul, man hamnar ju ändå i... Det finns väl någon form av förnyelsefas och sen blir det väl successivt inte det. Förstår du?
Men jag tänker på vissa människor jag känner som är i relation. Vissa undrar jag hur de ens är kvar i relationen med tanke på hur lite tid de lägger på den. Och vissa är så här, ja, jag fattar att ni funkar för att den här personen avsätter tid. Om jag ringer tjej, ska vi ju ut och härja? Nej, jag ska vara med tjejen. Jag har avsatt tid, vi ska göra någonting. Och jag tror att det där är nyckeln. Att man måste liksom aktivt göra. Kan vi få in Schaus, Christopher, våran tyske medarbetare. För att Schaus, jag tittar på dig och din partner. Först och främst, Schaus, Neknu Emo.
Han boyfriend of dear, eller?
Bror. Shurda gör efterrätter i glas. En tisdag, för att det är trevligt. My guy har svart bälte i upprätthålla relationer. Alltså, nej, brorsan, jag är kär i dig, det är det jag försöker säga. Kan du vara så här mot mig också?
Jag ska ge mitt bästa.
Det är liksom, det är verkligen det jag är sämst på. Jag önskar jag kunde ha alltså en halv procent av det du har. Ja. Det där med kunna göra, alltså lusten och orken att laga mat och göra dessert, glas. Ja.
Men jag tittar på dina stories. Och du gör ju mycket grejer med. Ni har så baukväll. ni gör baos. Sen ni har, ni ska göra Apos popcorn chicken kväll. Och jag ser fram, näck nu Emo, jag ser
sen
fram.
De har sockerkaka med tigerkaka kväll.
Och kollar på Let's Dance.
Ja, och lägger pussel.
Ja, och jag ser framför mig allt det här, okej? Okay? Kristoffer går med sin guzzish. De går till Icas hanteringsplan.
Mm, köper,
de köper diverse råvaror. Sen går de hand i hand, fnittrandes, längs med Santeriksbron för att vika in i Atlasområdet för att gå hem. Hemma det spelas Bo Kaspers orkester i högtalarna. De
vi brukar faktiskt ha lite jazzmusik här.
Förstår du?
Och det låter, vi sitter i samma bil, vi sitter i samma
nej, men det,
bil.
Det är en vibe. Solen på väg ner, du lyser in i lägenheten.
Solen stannar lite längre för att de ser dem på.
De får extra,
anpassar sig efter
dem. De får extra golden hour som det heter. De står, de skrattar, en hackar lök, den andra vispar någonting. Och ni bara så, livet är fantastiskt. Sen de sätter sig, äter, de lägger en skön bild, de äter sin dessert. Sen de sätter sig i soffan nära varandra. De tittar varandra i ögonen och så gör de så här. Det är bilden jag har av vad som pågår. Och då vill jag fråga dig, min eminenta, långa, vårt senaste stjärnskott som har, som gör ett enastående jobb på Anders Don och min AB. Vad är? Är det att du är lång? Är det det som är hemligheten?
Ja, eller men för att förstå väl, vi måste fråga om det är kär. Är det så här som är, Anders beskriver?
Alltså, jag är kär, definitivt. Sen så kan jag absolut tala med.
Jag är kär. Mycket kär.
Jag gillar det. Du vet när man ska avrunda, man brukar säga, jag vill bara säga, jag är jättetrevlig. Det har varit skitkul det här. Men han bara, jag vill bara säga, jag är kär. Okay.
Förlåt, det var väldigt kul. Du är kär. Och
nej, men alltså, jag är absolut kär. Sen kan jag ju, och det har ju alltså, jag och min tjej pratat om flera gånger, att det är klart att så här, första perioden, de första veckorna, precis som du sa Hampus, att det är en annorlunda fas än vad vi är nu. Nu har vi varit tillsammans liksom över 2 år. Det är klart att det är liksom, men det har lagt sig lite att så här, man känner varandra väldigt bra, men jag håller verkligen med om att det har gått över till en sån fas där man känner varandra så pass bra att man verkligen så här, vet vad man har varandra. Sen om det du pratar om, jag vet inte, jag är bara så jävla taggad på livet att jag alltid känner bara, idag vill jag laga 3 rätters till min tjej. Så det är bara kul. Du, jag tycker det är kul att gå och handla liksom, och laga mat.
Du kommer få så här mycket brev till den här adressen på en tjej som kommer ställa sig i kö. Du bara älskar livet, du vill ge en 3 rätters till din tjej.
Men han är upptagen och han är mycket trogen.
Jag är väldigt upptagen.
Han är upptagen och inte med sin tjej utan med sin arbetsgivare.
Exakt. Han sitter och gnuggar i hörnet där. Nej, men jag menar, men jag ser de här storiesarna. Du säljer en idyll. Du säljer, eller alltså jag menar inte att du gör det medvetet. Jag menar bara att man går in och tittar och man får den här ABBA och de här har den perfekta relationen.
Men du måste jag fråga, tjafsar ni någonting?
Alltså det är klart att vi har våra utmaningar så att säga. Det är klart att vi tjafsar.
Vad tjafsar ni om?
Vad tjafsar man då?
Vilken efterrätt ska lägga i glaset?
Han kommer hem och han gör en 2 rätter istället. Han bara, du älskade mig!
Nej, men
alltså ibland kan det ju vara så här onödiga småsaker bara för att man kanske inte har, kanske inte är på bästa humöret. Ibland kan det handla om, ja, men värderingar. Man kanske har lite olika värderingar och tycker att, ja, men jag tycker det här och du tycker det där och så. Men sen brukar vi ändå alltid reda ut det liksom och komma överens om att säga okej, vi tycker olika, det får vara så.
Och nu ska jag laga 3 rätter.
Det tror jag är väldigt viktigt alltså här, att ha bra kommunikation med varandra och liksom inte bara vara sura på varandra och sen släppa det utan bara att säga okej, vi tycker olika, det är fine. Nu gör vi 3 rätter.
Men du känns som en kommunikativ man.
Chaos är mycket kommunikativ, eller har jag fel?
Jo, men jag gillar att prata ut och reda ut grejer. Din Apple Watch är också väldigt kommunikativ.
Vi är rädda, jag är inte kapabel. Du behöver en app. Och
men jag tänker också på hur strukturerad du är och korrekt du är. Och du har ju liksom, dina task-appar har task-appar. Du jobbar på ett sätt som jag aldrig har skådat, vilket är ytterst fascinerande. Men det är för att du gillar ju inte att lämna något till slumpen.
Nej, alltså så här. Jag har ju en så här allmän åsikt kring egentligen både jobb och alla relationer i mitt liv. Och det är att jag tror att det är väldigt viktigt att alltid anstränga sig. Alltså man får aldrig bli lat. Man får aldrig ta någonting för givet. Och så försöker jag tänka både i min relation med min tjej och fixa grejer. Försöker tänka så med kompisar, vänner. Försöker tänka så jobbet att liksom ingenting komma av sig själv, utan jag måste alltid liksom... Sen kan ju det ibland gå till en överdrift där man kanske så här aldrig... Ja, men bara släpper allt och bara...
Och det kan också vara bra ibland att inte ha så mycket kontrollbehov. Mm. Men då är min sista fråga till dig. Vad är hemligheten?
Hemligheten till?
Lycka din fantastiska relation.
Jag skulle säga att alltid försöka göra grejer som man inte har gjort innan. Alltså att våga göra nytt. Ta saker till nya höjder liksom.
Så gå och dreja typ.
Ja, eller bara så här, testa nya uteställen. Gå inte till samma restaurang hela tiden. Åk inte till samma ställe, utan ta inte samma promenad. Upptäck något nytt. Alltså det kan vara små saker i vardagen, men att alltid så här göra nya grejer som håller uppe relationen.
Du är så fucking klok.
Jag är det är helt sjukt alltså.
Kan vi ge en applåd till Christian? Alltså, tack så jättemycket. Men han har en poäng, brorsan. Lust föder lust, var den sexolog som sa
det. Det här lust föder lust, brorsan. Du,
ja, jag köpte
han gjorde inte sin ringsignal här. Han bara, glöm inte. Man bara, vad ska vi... När går bussen? Han bara, glöm inte. Lust föder lust. Jag bara, håll käften också.
Men jag tror på det.
Lust föder lust.
Men jag tror på det. Nej, men och så det är det. Precis det han menar. Och
kolla,
det...
så är det. Du måste ju anstränga dig som Chao säger. För anstränger du inte, vad händer då? Ah, det kommer långsamt bli skärad. Du alltså, måste
jag,
göra det.
Jag är så livrädd bara att jag ska träffa min person. Och det ska sluta med...
Och du säger din persiska tjej. Jag bara, min passion.
Min persiska kvinna från Teheran centrum. Nej, men du vet, men du vet att man är tillsammans med någon och sen att det bara mynnar ut i att man typ är kompisar. Förstår du vad jag menar?
Ja, men
jag tycker det är så jävla tragiskt.
Men jag tycker att så här, du kan ju bli kompisar på rätt sätt, förstår du?
Ja,
det behöver inte bli så här att du gör high fives med din tjej.
Fucking broder, ja,
istället för att ha liksom ett kärleksliv, du gör en high five innan du går lägger dig. Det behöver inte vara så.
Nej, men det är så, för att man vill ju också att ens partner ska vara ens bästa vän. Men alltså det var någon jag pratade med som berättade om sin relation och precis hade tagit sig ur. Och jag bara, varför gjorde du slut? Och de bara, för vi var bara vänner. Till slut, vi var bara två människor under samma tak.
Ja.
Och det känns som du har tankar kring det.
Nej, men jag kan relatera mycket. Det är just den tredje fasen tror jag många förhållanden kraschar. För jag har haft två tidigare relationer där det är just tredje fasen där det kraschar. Man tar varandra för givet. Vi gör inte som Charles och han säger. Vi hittar inte på något nytt, utan vi kommer hem från jobbet, lagar mat, kollar på en serie. Kanske tar något glas på helgen. Fan, man måste hitta på grejer. Chaos är ju facit. Men det är ju svårt det där.
Vad är det som gör att det egentligen är svårt då? Varför kan du inte... Varför blir det svårt? Är det för att man tycker att det blir vanligt eller tråkigt? Eller vad är det som gör att man inte tar sig vidare från den där tredje fasen?
Jag tror att det handlar om personen.
Ja. It men takes two to tango.
Ja. Så är det verkligen, säg till dem, bror.
Och glöm inte, lust föder lust.
Men jag tror att det är det. Jag tror att så här, när jag försöker tänka tillbaka så landar det ju i till slut att man vill inte vara med den här personen. Och det är det som är problemet. Alltså du vet, tänk dig i början när du träffar någon. Jag vet hur jag blir manisk. Vilket inte är bra. Men jag blir liksom, jag vill göra allt med den här människan. Jag vill att vi ska göra allt gärna direkt. Vi ska resa, vi ska se världen, vi ska ta över världen. Och det är allt som hör till. Den känslan, när den försvinner, jag tror att den gör det när du inser att fan, det här är inte det. Och det tror jag är det vanligaste, varför folk är slut. Alltså folk går in kanske med fel inställning och fel tankar och fel liksom varför. Och sen så kommer verkligheten i kapp. Och då känner man, för att så här, om någon du dör för, tanken av en helg med den personen på spa-hotell, den är ju fantastisk. En person som du bara, fan, jag vet inte om jag dör för det här längre. Då blir du lite äcklad av den känslan istället. Bara, fuck, jag måste göra det här. För att jag måste upprätthålla relationen. Mm. Och jag är bara så rädd att man ska hamna där hela varje gång på något sätt. Jag vet inte.
Det här med ta varandra för givet, det är också lätt att så här, du tänker så om den här spa-helgen. Sen kanske din partner kommer och säger sig efter ett tag, vet du vad, jag vill göra slut för vi har glidit från varandra. Och då ångrar du ditt liv som fan. Och då får du en wake up call. Bara, fan, har jag gjort? Vad har jag gjort?
Ja, det här, du vet inte vad du har förrän du har förlorat det.
Förstår du? Så att jag tror liksom att så här, generellt så behöver man liksom, jag vet inte. Alltså så här, jag tycker man ska ha jävligt höga liksom, ambitioner på sin relation och vad man liksom, vad ska jag säga, inte vad man så här, letar efter, men vad man vill ha och få ut av det och sånt där. Men sen får man inte heller ha den här fantasin där, som alltid ska vara guld och gröna skogar, för att du kommer aldrig kunna leva upp till den bilden. Det finns dagar i alla relationer där man är så här, vad fan håller jag på med, är det här rätt och hit och dit. Men det är också kanske lokalt. Du måste också kunna inse att så här, vänta, det är kanske du själv som är en stor del av det här problemet. Vad kan du själv göra för annorlunda situationen, istället för att kolla på din partner och tycka att det är han eller hon som är huvudvärken.
Jag tror jag bara länge har levt under så här att
en sten, eller?
Ja, nej.
Länge under en sten.
Ja, nej, vi har levt. Tack för den medusen. Tack mig. Nej, jag tänker att jag har tänkt nu fram tills jag börjar gå mycket hos min psykolog som förklarar det för mig så jag fattar. Men att så här, den här perfekta relationen, att i den så känner man aldrig, man ifrågasätter aldrig, är det här rätt, är det här rätt? Men jag har ju insett mer och mer att det är omöjligt. Alltså till och med min lägenhet, okej? Okay? Brorsa, hade du sagt till mig för 4 år sedan, det här kommer vara din lägenhet, jag kommer svimma och aldrig tro mina öron när du berättade det för mig. Idag, jag undrar, är det rätt?
Men det är det jag
och
menar.
Sen kommer jag tillbaka till det här, fuck vad jag älskar att bo här. Alltså förstår du vad jag menar? Och jag tror att det är så i relationer också som du säger. Att, och man, men bara så här, vad gör man då? Hur, för då är min, när den tanken kommer, då är min liksom naturliga sak att bara okej, okay, då hittar vi rätt.
Ja, men sen är det så här, vissa relationer är annorlunda. Det kan ju liksom vara fabriksfel i dem. Alltså det vill säga, det här är ingen bra relation, jag måste lämna. Men om man kollar generellt, då tror jag att mycket blir ju så, det man gör det till. Alltså precis som att om vi ska göra en kul kväll och min inställning är ass och jag är fett negativ och jag orkar inte, jag vill inte och ni vill, vad ska vi göra? Då kommer det bli en tråkig kväll och jag kommer påverka alla. Men om jag tänker så här, den här kvällen är inte speciell, men jag ska ändå göra den till världens bästa kväll. Jag ska göra som chaos, jag ska göra 3 rätter och köra 4 med knuff och allt vad det är och göra en perfekt i kristallglas. Då kommer antagligen den tisdagen kännas mycket, mycket najsare. Så att någonstans där klassiska, det blir det man gör det till. Det är nog jäkligt viktigt när man är i den här fas 3 som du pratar om. Ja. Med den vaccin vi pratar om. Men den här fasen då.
Att när du är patient zero i fas 3.
När du tagit din 3D spruta. Nej, men då behöver du nog liksom vara bra på att inte sitta i den där soffan och bli den här jävla vardagstryckaren liksom, som bara sitter där bara dag in och dag ut. För då blir det helt plötsligt ett jävligt ointressant liv. Men det är också för att man själv gör det ointressant.
Jag tycker man ska ha en dag i veckan som är liksom date night. Man får boka in i kalender. Där man varannan vecka bestämmer vad man ska göra. Alltså om det är en ny restaurang, om det är man åker någonstans eller vad det är. Men en gång, och det behöver inte vara något märkvärdigt, kan bara vi ska testa laga något nytt. Bara en gång i veckan att man bara gör någonting bara för varandra. På den tonen, Sverige, så tror jag att det är hög tid för oss att inse att det här är en gåta vi inte kan lösa, men vi kan alltid slå våra kloka huvuden ihop och framförallt Chaos huvud och försöka lista ut det så gott vi kan. Och det tycker jag tycker det är väldigt trevligt att sitta så här som vi gör idag på kvällskvisten när vi spelar in och bara dividera om livet.
Håller med.
Det är väldigt trevligt.
Jag tycker det är jättenice.
Och vi är tillbaka igen nästa vecka som vanligt. Tack så mycket Coca-Cola för att ni sponsrar dagens avsnitt och tack så mycket Lyko som också sponsrar dagens avsnitt och numera är en del utav Då är vi igång, vilket vi är väldigt taggade för. Vi ska få lära oss allt om Bärans hårrutin. Nu har inte jag så mycket hår kvar, men av de få hårstrån jag har...
Men vi har lite, exakt.
Ja, det finns skägg och grejer.
Ja, ja. Har du lite skön...
Jag har hemligheter.
Har du lite fjunt på liksom, axlar, rygg och sådär? Du
är ändå jag är arab, ganska ohårig.
Är det så?
För att vara arab, ja. Jag kan visa dig sen efter inspelningen.
Okej, okay, kanske kan lägga lite moisturizer på den där.
Prenumerera på kanalen om ni lyssnar på den, inte på YouTube, gör det, man kan göra det, 5 stjärnor och allt vad det är. Tryck på like, följ oss alla på Instagram, allt kommer finnas länkat i beskrivningen. Tack för all kärlek.
Tack för all support.
Och vi ses.
När vi ses.
Mother Baba, hej, hej, hej. Hej då!
Okej. Okay.